P1, Sveriges Radio.
I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Varmt välkomna till USA-podden nu, Gina. 14, 14 och 14.
Ett jämnt och snyggt klockslag.
Ja, jag var tvungen att säga det jättefort. Mm. Det är USA-podden, avsnitt 152. Varmt välkomna. Du är här, Gina. Du var sjuk förra veckan.
Ja, nu mår jag bättre.
Ja, men du har en viss nästäppa.
Jag vet, jag har ett litet filter på rösten.
Mm, men det är fint, tycker jag. Karin Pettersson är här.
Ja.
Ifrån Aftonbladet.
Ifrån Schibsted.
Förlåt, Schibsted. Mm. Men där ingår också Aftonbladet. Förut jobbade du på ledarsidan på Aftonbladet. Nu är
så
du
är
direktör på Schibsted.
Jajamän.
Mm. Och Fernando Arias.
Hallå, hallå. God morgon.
Hej i New York.
Hej.
Och så sitter också Staffan Sonning här i studion. Du är ekonomikorrespondent här på radion. Och du har en väldigt låg mikrofon, men det kan vi säkert ordna till. För du ska inte få vara med och prata redan från början, utan du ska prata lite senare. Och tills dess ska vi nog kunna få ordning på din mikrofon. Du, Gina...
Förlåt, det blir så distraherad av att Staffan nu rycker
Staffan,
ganska våldsamt.
Staffan, du kan väl
ljudtesta
lite mer?
Nej, nu kan det bara bli bättre.
Fernando, rädda mig från detta sinnessjukhus.
Vi behöver papper.
Kom hit.
Ja,
du kan inte klippa
TV.
Bort det där.
Det är bra,
det var
TV. Det är bra TV. Det är bra TV. Det,
bra
TV. Det här är inte TV, det här är podd.
Nu kan det bara bli bättre.
Det är den mest dramatiska starten någonsin på USA-podden.
Gina, Stormy Daniels har skrivit en Tell It All-bok om sin sexuella relation med Donald Trump.
Mm.
Den har inte kommit ut än. Och vad jag har läst så verkar det vara mycket grafiska beskrivningar av presidentens olika kroppsdelar.
Mm.
Och med det kanske vi lämnar
jag tror det
den
är bäst
boken.
Så. Mm. Bra. Vi sätter punkt där.
Då vill jag bara säga en annan mycket viktigare sak.
Mm.
Nästa vecka kommer inte podden på onsdag. Utan på?
På torsdag. För då spelar vi in podden i Göteborg.
På bokmässan. Klockan 13.00. Så alla som är i det här fullkomligt syrefattiga lokalen som är Göteborgsmässan på torsdag klockan 13 kan gå till Sveriges Radio scen och titta på oss.
Mm.
Och inte minst på Britt-Marie Mattsson, vår ständiga Göteborgsgäst.
Självklart är hon med i podden då.
Mm. Ja hörni, ska vi komma igång? Det här skulle ju bli Trumps andra stora HD-triumf. Tillsättandet av hans andra domare i högsta domstolen som ju för lång tid framöver skulle ge det konservativa lägret majoritet i högsta domstolen. Och potentiellt då kunna förändra lagar som abortlagstiftning och gayrättigheter med mera med mera. Brett Kavanaugh, som domaren heter, som är Trumps val, har hörts klart av senaten och man skulle egentligen vara framme vid omröstningen av hans godkännande. Men då dök helt oväntat ett brev upp som den demokratiska senatorn Dianne Feinstein hade fått. Gina, frågetecken.
Ja, och det här har ju dykt upp lite i sista minuten kan man säga. För att det som sägs i det här brevet, det är en kvinna i Kalifornien som anklagar Brett Kavanaugh för att ha förgripit sig på henne sexuellt. Det här ska ha hänt för mer än 30 år sedan när de båda var tonåringar. De gick på high school i en förort norr om Washington och var på en tonårsfest. Hon var 15, Brett Kavanaugh var 17 och hon hävdar att han la sig ovanpå henne, försökte hålla fast henne och försökte ta av henne kläderna.
Och höll en hand över munnen.
Det också.
Mm. Och hon har då sagt att hon var rädd att han skulle råka döda henne i allt det här tumultet som uppstod. Och sen lyckades hon då enligt sin egen berättelse att fly därifrån. Jag tänkte, vi ska ju diskutera det här ingående. Men jag tänkte vi kan börja med att höra hur lite olika politiker har reagerat på det här som då Dr. Blasey, som hon heter, på hennes berättelse om sexuella övergrepp. Och först här Trumps rådgivare Kellyanne Conway.
This woman should not be insulted and she should not be ignored. I think the Senate is headed to a reasonable approach.
Och så här säger president Trump.
He is somebody very special At the same time, we want to go through a process. We want to make sure everything is perfect, everything is just right. I wish the Democrats could have done this a lot sooner because they had this information for many months and they shouldn't have waited till literally the last days. They should have done it a lot sooner. But with all of that being said, we want to go through the process.
Ja, och det där kan man ju tycka är lite annat ljud i skällan än när Trump själv blev anklagad för sexuella trakasserier mot kvinnor för ett par år sedan under kampanjen och efteråt. Och då svarade ju Trump mer så här.
I have no idea who these women are. The stories are total fiction. Oh, I was with Donald Trump in 1980. I was sitting with him on an airplane. And he went after me on the plane. Yeah, I'm going to go after. Believe me, she would not be my first choice, that I can tell you.
Nej, ja, så där lät det då när Trump svarade på anklagelserna mot honom själv. Lite som att han då på något sätt underförstått att kvinnan var för ful för att han skulle sexuellt antasta henne. Fernando Arias, det här är ett Vita hus som nu har en helt annan ton mot den här kvinnan. Hon ska få höras och allt ska gå rätt till, poängterar både Trump och Kellyanne Conway.
Ja, det gör de. Men det senaste i den här historien just nu som vi faktiskt inte vet vid poddens inspelning är om det kommer bli en utfrågning. Den har ju schemalagts till måndag då både Brett Kavanaugh och Christine Blasey Ford ska frågas ut i justitieutskottet. Men sent igår kväll amerikansk tid då sa Christine Blasey Fords advokat att Ford inte ville frågas ut förrän FBI hade gjort en utredning om det här. Och det är inte alls säkert att FBI kommer göra eller att republikanerna i kongressen kommer att gå med på. Så vi vet inte riktigt vad som händer, om det kommer bli någon utfrågning av Blasey och Kavanaugh om de här anklagelserna på måndag.
Mm. De som är kritiska till att det ska ske på måndag, Gina, de tycker att det här går alldeles för fort. Det här är en ganska ensam kvinna som har berättat om det här och att hon bara ska ha de här dagarna på sig och förbereda sig för ett liksom, stort spektakel sänt i nationell tv i alla kanaler är för kort tid.
Precis, och den här frågan har ju som så mycket annat blivit väldigt politiskt färgad just nu i Washington. Om man tittar bakåt i historien så har det varit tradition i USA att domarna ändå röstas igenom, alltså nomineringen till högsta domstolen röstas igenom med stor majoritet. Att det visserligen finns kritik ofta eller synpunkter, men när man väl ska rösta så går man ihop för att visa att man sluter upp bakom kandidaten. I det här fallet så är det ju redan innan det här brevet blev känt en enorm splittring mellan demokrater och republikaner. Och den här historien med anklagelserna bara förstärker det. Så att demokraterna nu går på anklagarens linje och säger att hon måste få tid på sig. Det är alldeles för snabbt att pressa fram den här hearingen på måndag. Hon är utsatt för hot av olika slag, hennes familj är hotad, vi måste ge det här tid och utreda i botten, medan republikanerna säger låt oss höra henne, men låt oss göra det fort, det vill säga så att man kan komma vidare och sen godkänna Brett Kavanaugh.
Det är ju intressant också, för eftersom tajmingen i hela den här, det är dels processen med till högsta domstolen, men det utspelar sig ju också mot en bakgrund av midterm, ett mellanårsval som är inom en väldigt snar framtid, och där ser man ju också, och sen också mot bakgrund av det senaste året av MeToo-rörelse och en stor uppmärksamhet kring just maktrelationer mellan män och kvinnor och kvinnors vittnesmål som inte har blivit hörda förut, som har kommit fram, och en komplicerad diskussion kring det. Men i det här mellanårsvalet så verkar det också finnas ju en nästan historisk liksom ett könsgap i rösterna mellan demokrater och republikaner, och det verkar som att en hel del av de oberoende, inte de här hardcore-republikanerna utan de här mer oberoende väljarna som har varit kvinnor nu håller på att lämna Trump. Så att det är också, jag tror att man måste förstå det här, hur Vita huset nu hanterar den här processen också mot bakgrund av hur man ser det här mellanårsvalet till representanthuset och senaten, där man är väldigt orolig för att förlora senaten till och med. Så det är intressant. Ja.
Mm. Fernando, det är ju tre senatorer som man brukar tala om när det kommer till liksom såna här mer, om vi nu ska kalla det här för en moralfråga eller för all del en fråga som till slut hamnar på vänster-högerskalan. Och det är de här Murkowski, Susan Collins och Jeff Flake som man talar mycket om nu. Hur ska de hantera den här situationen med Christine Blasey Ford?
Ja, blir det en utfrågning så kommer ju de få välja vem de tror på helt enkelt. Om det inte kommer fram några mer bevis så verkar ju ord stå mot ord, därför att Kavanaugh har gått ut flera gånger och förnekat det här. Och precis som du säger så kommer det nog hänga på de republikanerna. Innan ska man ändå nämna så var det väl ganska osäkert också om demokraterna skulle hålla ihop. Det är ju så att flera demokratiska senatorer nu måste försvara sina platser i mellanårsvalet. Och det är demokratiska senatorer från delstater där Trump vann ganska stort. Den här anklagelsen gör ju det lättare för de demokraterna att peka på de här anklagelserna och då rösta emot Kavanaugh med, så att säga, ja, de kan göra det utan att förlora politiskt kapital på det, verkar det som. Så det verkar, precis som du säger, hänga just på de här, framförallt två senatorerna från Alaska och Maine, Susan Collins och Lisa Murkowski, och en viss mån också Arizonas Jeff Flake. Men Jeff Flake brukar i de flesta undersökningar rösta med Donald Trump. Han har gått ut nu innan och sagt att hon bör höras och att han inte kan rösta för henne om hon inte hörs. Men Jeff Flake är djupt konservativ och det här är en domare som han gillar. Mm. Så det hänger framförallt på Susan Collins och Lisa Murkowski, skulle jag säga.
Gina, du vill.
Sen är det frågan om vilka kommer höras i senaten. För att republikanerna som vill gå fort fram i det här skulle nu vilja att på måndag så hör man Brett Kavanaughs version och så hör man den här kvinnans version. Och så får man helt enkelt avgöra vem verkar mest trovärdig. Medan demokraterna säger att nej, vi måste få in fler vittnen. Annars blir det bara en he-say-she-say-situation. Att man måste få in fler som kan stärka hennes sak eller hans sak. Och dessutom så är det så att republikanerna i det här utskottet som ska höra är enbart män. Och det är också en sån här liten, av alla frågor just nu så är det ganska intressant. Hur kommer det se ut om det är ett antal kritiska män som ställer frågor till den här kvinnan?
Som jag läser det som sägs just nu, eller tolkar det som sägs från republikanskt håll och från Vita husets håll, så har de väl bestämt sig för taktiken att inte anklaga den här kvinnan för lögn, utan att säga att hon minns fel person. Mm.
Det är ju, jag satt på förmiddagen här nu innan vi spelade in och gick tillbaka och tittade på de här vittnesmålen från 90-talet med Anita Hill. Och det finns ju också ett kroppsminne i den amerikanska samtidshistorien med en annan utfrågning av en kandidat till högsta domstolen, Clarence Thomas, som blev anklagad av en tidigare medarbetare eller av en medarbetare för sexuella trakasserier. Och de här bilderna med den här unga kvinnan som sitter framför en panel av vita äldre män. Hon är en svart kvinna, ung kvinna, sitter framför en panel med vita äldre män som frågar väldigt märkliga frågor, kan man tycka, nu när man går tillbaka ett antal år senare. Den dynamiken och den historien, den finns kvar liksom som en smärtpunkt, tror jag, för många kvinnor också i den amerikanska väljarkåren. Det här är något som man minns och som kommer upp, och det där vill man, precis som du säger, så jag tror absolut inte liksom reproducera, utan man försöker nu hitta en annan dynamik och hitta en annan väg ur det här.
Precis, de här Anita Hill-förhören då i senaten 91, det var ju kanske några av de mest spektakulära förhör som någonsin har varit i den amerikanska senaten. Jag tänkte vi skulle höra lite på Anita Hills öppningsanförande då, nästan 30 år gammalt nu.
After approximately 3 months of working there, he asked me to go out socially with him. What happened next, and telling the world about it, are the two most difficult things, experiences of my life. It is only after a great deal of agonizing consideration and great number of sleepless nights that I am able to talk of these unpleasant matters to anyone but my close friends.
Ja, Gina, parallellerna är ju, som Karin är inne på, slående här.
Verkligen, och man påminns också, det här vevas ju nu i amerikanska medier, de här gamla förhören och klippen från dem, och man slås av vilken annan tid vi ändå lever i efter MeToo-rörelsen och hur det lät då när ett gäng, i det här fallet också män, satt och frågade ut denna unga kvinna om det möjligen kan ha varit så att hon hade sexuella fantasier och den typen av frågor. Det är rätt stötande en hel del av det i dagens ljus. Och det är klart att, precis som Karin är inne på, att det är ju väldigt tydliga paralleller mellan det som pågår nu som man skulle kunna dra. Nu blev Clarence Thomas ju inröstad. Han sitter som domare i högsta domstolen, och demokraterna hävdar nu också vi kan inte rösta igenom ytterligare en som har anklagats för sexuella trakasserier utan att verkligen ha gått till botten med anklagelsen.
Fernando, det här som hände då 91 med Anita Hill, hon utsattes ju för det som många i efterhand tycker är helt omänskliga förhörssituationer inne i senaten. Men det fick ju som effekt att 92 så blev det liksom ett sånt där kvinnoår när en massa senatorer, bland annat då Dianne Feinstein som nu fick det här brevet ifrån Christine Blasey Ford, kom in i senaten och i representanthuset. Den här kvinnovågen är ju redan på gång. Kommer den på något sätt hinna förstärkas, tror du, utav det här?
Ja, men det är möjligt, och det är ju som ett eko från 1991 och den här utfrågningen var, och jag tror att sakfrågan är en sak, så att säga, att hur Kavanaugh svarar på frågorna och hur Blasey Ford svarar på frågorna. Men många blickar kommer ju riktas mot senatorerna i justitieutskottet som ställer frågorna om det blir en utfrågning här. Hur de sköter den här situationen, hur de ställer frågorna, vilken ton de har. Det kommer utvärderas lika mycket nästan som själva sakfrågan.
Joe Biden satt ju i utskottet, han satt väl som ordförande i utskottet under förhören med Anita Hill. Han har ju pudlat och ångrat hur de där förhören gick
till. Hur han uttryckte sig då.
Karin?
Ja, nej, men jag tycker det är intressant med den här parallellen. Den politiska parallellen också, när man ser på nu de här valen som står för dörren inom bara några veckor. Det är ju ett enormt stort, det är ett stort antal kvinnor som kandiderar. Ovanligt stort antal kvinnor som kandiderar. Så att, och också då måste man ju som sagt läsa ihop de här processerna, att det som händer kring högsta domstolen, man är liksom livrädd, tror jag, från republikanskt håll, som vi var inne på, att det också kommer färga eller spegla den valrörelse, och det kommer det väl göra på ett eller annat sätt inom några veckor. Men sen så skulle jag bara vilja lyfta fram en sak, och till skillnad från de här Anita Hill och en del andra sån här MeToo-diskussioner där det varit liksom å ena sidan och å andra sidan och ord står mot ord, så har ju den här Christine Blasey Ford, hon har ju faktiskt bevis. Alltså det finns också en hel del belägg. Hon har journaler från sin psykolog, hon har gjort ett sån här lögndetektorstest. Det finns, ja, hennes man, hon kan vittna om att de har haft konversationer om det här flera år tillbaka i tiden. Så att det är inte, det finns saker att ta på i det här som jag tror också försvårar för dem som liksom lätt vill vifta bort det. Sen å andra sidan kan man ju då hävda att det här är väldigt länge sedan, och det här tonåringar, ska det verkligen ligga någon i fatet så här pass mycket längre senare? Jag lyssnade på en diskussion som jag tyckte var intressant, någon av alla de här andra amerikanska poddarna som jag lyssnade på, och då tyckte det var någon som förde fram ett bra argument att nej, det kanske det inte ska, något som hände för så pass länge sedan, men om det är så att det här hände och Kavanaugh idag inte klarar av att erkänna det och stå för det och ge en bra förklaring till hur han kunde agera så då och på vilket sätt han... Om han liksom ljuger om det idag, då är det någonting som är problematiskt för en domare i högsta domstolen.
Ja, Gina?
Jag ska bara säga att det här med att det finns bevis är ju omstritt. Ja. Att det, där säger kritikerna att det kommer inte hålla rättsligt. En annan sak som är intressant och som verkligen
nu är det
bubblar,
väl inte en rättslig fråga i och för sig?
Nej, kan bli. Men det är ju inte det än.
Nej, utan det är en fråga för senaten.
Ja, precis. Och det beror ju på om FBI börjar utreda det här eller inte. Men en annan intressant fråga här är ju republikanernas kritik mot demokraterna för tajmingen. Att varför Dianne Feinstein fick det här brevet,
ja, varför väntade hon så länge?
I juli, och varför väntade hon så länge med att berätta om det? Och det har hon haft lite svårt att förklara när hon ska berätta om det. Hon har sagt att hon vill skydda den här kvinnans identitet och hon vill hålla det här konfidentiellt. Och samtidigt blir det en stor sak precis nu, några dagar före omröstningen. Mm. Det tycker republikanerna är skumt.
Fernando, var det så att hon bara höll på det för att liksom dra ut på den här tiden så att de inte ska hinna med omröstningen före mellanårsvalet?
Alltså det menar hon ju inte själv att det var, utan hon säger, Dianne Feinstein säger att det beror på att Christine Blasey Ford inte ville gå ut med sitt namn för att hon fruktade att det som faktiskt också hände skulle hända, nämligen att hon skulle få motta olika hot, vilket hon har gjort, dödshot, och nu har hon och hennes familj flyttat till en plats, till en hemlig plats, och försöker få något slags skydd för att de känner sig så pass hotade. Så det fanns ju fog för den rädslan. Men det tror inte alla republikaner på, utan man tror att det här är ett sätt att, så att säga, stoppa processen, att göra så att det skjuts framåt i tiden.
Mm. Det här är ju ett superintressant ämne, för det finns så mycket politiska implikationer från alla håll. Men vi går ändå vidare, för att det var ett ämne som jag hade glömt att vi skulle ta upp idag, så därför skrev jag bara fyra ord nu i manuset när jag stod här utanför. Då står det handelskrig, Trump, Kina, Staffan.
Det räcker så bra. Så.
Och det är du, Staffan Sonning. Ja. Det är ungefär så som våra manus brukar se ut när du är med i Godmorgon Världen och pratar handelskrig.
Jajamän.
Så att vi tar det på uppstuds, va?
Ja,
det ja. Gör vi. Då så. Det blir tullar och de blir högre och högre.
Ja, det intressantaste som har hänt, det är ju att Kina nu har svarat. Det gjorde de sent igår. Trump har ju lanserat 200 miljarder dollar ska det läggas tull på. Alltså tull på 200 miljarders värde av import från Kina. Och då svarade Kina igår med 60 miljarder dollar på mellan 5-10% i tullar på import från USA. Och det här är ju, och Trump sa 10% och det kanske ska höjas till 25%. Och det här kan ju tyckas vara ett väldigt milt svar. Mycket mindre pengar och lägre tullar. Men här finns då det här lite märkliga grundproblemet att Kina kan inte svara fullt ut med samma mynt som USA kan göra. Därför att Kina importerar inte så mycket ifrån USA. De importerar för ungefär 130 miljarder dollar per år. De har lagt tullar på 50 miljarder och så la de på 60 igår. Så det är alltså 110, så är det bara 20 miljarder dollar
kvar.
Men
Staffan, vad jag förstår så verkar de flesta amerikanska bedömare överens om att allt det här kommer leda till det är att varor blir dyrare för amerikaner.
Ja, det är klart det blir.
Och är det liksom en politisk vinnande väg?
Det, när det gäller Trumps väljarbas kan man väl säga, så tänker de inte riktigt så. Utan det är Kina, 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 Kina. Och Kina lever på, tar våra jobb ifrån oss och så vidare. Men debatten har börjat komma igång nu, precis som det här. Därför att de här senaste 200 miljarderna handlar bland annat just om konsumtionsvaror som importeras hela från Kina. Det handlar om delar till saker som monteras ihop i USA. Och just det här argumentet att i slutändan så blir det amerikanerna som får betala har börjat få ganska stor plats i debatten nu.
Är det så, Fernando?
Ja, det är det. Det är väl sånt som ekonomer i varje fall fruktar. Men en annan sak är ju, som vi har varit inne på tidigare i podden, att Kina och även andra länder och regioner riktar sina svar och importtullar mot amerikanska varor mot delstater som är politiskt känsliga, där det står och väger mellan demokrater och republikaner, för att så att säga påverka Trump i såna politiskt känsliga regioner inför mellanårsvalet.
Mm. Men så har det ju definitivt varit tidigare. Men nu är det ju något lite annat, för nu skjuter de med hagelbössa. Det är nästan hela den amerikanska importen är nu utsatta för nya tullar. Och det är bara 20 miljarder kvar som de kan ta när Trump kanske kommer...
Vad sköt man med förut?
Med salongsgevär.
Ja, okej. Okay. Det var jag vet inte skillnaden på de två.
Aha.
Hagelbössa är grövre.
Nej, det är jättemånga kulor.
Precis, det sprider sig.
Ja.
Ja, salongsgevär är bara ett.
Ja.
Okej, okay, när man öppnar salongdörrarna. Du, Karin Pettersson, du har väl gått på handelsgubbevars?
Ja, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Men en gång i tiden så twittrade ju Trump: handelskrig är bra och de är enkla att vinna.
Det är i sak fel. Ja. Det är i alla fall konsensus i ekonomkåren. Och det man... Ja, det här är inte i min expertroll som ekonom. Nej, men det man kan bli orolig för, dels är de ekonomiska konsekvenserna, men den här typen av handelskrig, om man går tillbaka i historien, är ju ofta tecken på att man lever i politiskt väldigt turbulenta tider, när man inte förmår samtala med varandra, komma överens, när diplomati inte fungerar, när relationer bryter ihop. Och det är oroande att det här eskalerar nu så pass snabbt som det gör. Jag ska inte hålla på och prata om krig, men det är ju det som kommer till slut om man ser...
Riktigt krig?
Nej, men... varje fall instabilitet, som sagt, relationer mellan diplomatiska relationer bryter ner. Vi har många liksom instabila situationer runt om i världen. Om man går så här ovarligt fram i relationer mellan såna här stora supermakter som liksom har världens öde i sina händer, det är ju livsfarligt.
Du får slutordet, Staffan.
Ja, det, frågan är hur vi ska tolka det här att Kinas svar igår var ganska milt.
Ja. Vilket slags vapen?
Salongsgevär.
Ja, de sköt då med salongsgevär. Okej.
Okay. Nej, nu är det hagelbössa.
Ja, nu är det.
Nej, men det är 5-10% tull på 60 miljarder som svar på Trumps 10% på 200 miljarder kan tolkas ganska milt, att man alltså visar någon slags god vilja. Det är en tolkning. En annan tolkning är att de tänker göra något annat också, eftersom de mycket väl känner till att de inte kan svara mycket mer på med hjälp av tullar. Att de förbereder någon slags andra åtgärder. Det har talats om att man ska göra det svårare för amerikanska företag att verka på den kinesiska marknaden. Det har talats om i värsta fall att Kina ska trycka ner värdet på sin valuta. Det tror ju inte jag, för det vore nog alldeles för grov fientlig handling. Men...
Och då är vi inne lite på den där stigen som Karin visade vägen till.
Ja.
Mm.
Men så att vi får se. Det kanske är ett gott tecken, eller också kommer det mer alldeles snart.
Tack för att du var här, Staffan.
Tack.
Du kanske ska åka till Kina, eller?
Ja, det borde jag göra.
Ja, okay. Hörrni, vi går vidare här. Både handelskrig, men framförallt Kavanaugh då, har tagit upp allt syre i den amerikanska offentligheten, så kom det ju i fredags en stor nyhet att Trumps förre kampanjchef Paul Manafort ska samarbeta med den speciella åklagaren i Rysslands utredningen Mueller. Fernando, varför gör han det här?
Därför att förmodligen att han vill få sitt straff sänkt, vilket han också har fått. Det har varit två rättegångar, men i den här senaste nu, där han har erkänt sig skyldig till flera åtalspunkter, är det bara två stycken av från början 10 eller 12, tror jag. Så 10 stycken åtalspunkter ströks. Och två stycken har han erkänt sig skyldig till. Så då får han ju ett straff som är lägre. Men det innebär ju också att han måste samarbeta fullt ut med den särskilda åklagaren Robert Mueller och svara på alla frågor som Mueller kan tänkas ha.
Karin, du ser alldeles upplivad ut nu.
Nej, men jag tycker att det här är så spännande, för man vet ju inte vad det är. Alltså,
ja, man vet inte vad han sitter på.
Nej, man vet inte vad han sitter på. Uppenbart är det här bra för Manafort att han får ett lägre straff. Men man undrar ju, vad är det Mueller får? För att han, det här är ju en deal liksom från båda håll. Och han hade ju inte gått med på den här överenskommelsen om han inte hade fått någonting... fått någonting tillbaka, och vad det är det vet vi ju inte, men det vi vet om Manafort är att han var närvarande på det här mötet, det här ryska mötet 2016. Vi vet att han har många egna konstiga mystifika kontakter med Ryssland och långt tillbaka i tiden. Han är en väldigt shady figur, tror jag man måste ändå säga, och han har varit helt central under en period i Trumps presidentvalskampanj. Så att det är ju, man blir verkligen nyfiken på vad han har, och det är så intressant också med den här utredningen att den inte läcker någonting.
Ja, det läcker ingenting.
Man blir ju imponerad alltså, det får jag säga.
Gina, Karin är inne lite på det, och med det här Rysslandsmötet, det är ju det här mötet som
i Trump Tower,
mm. som bland annat Trumps son, Trump Junior, var med på, och en rysk advokat som har relationer till Kreml. Men vad tänker du att Manafort har att erbjuda?
Ingen aning. Jag vet, det är precis det. Mm. Vi vet inte, jag vet inte, och precis som Karin är inne på, det har inte läckt, så att det är ingen som verkar veta exakt vad det är. Men det faktum att han går med på det här måste vara oroande för Vita huset och för Trump, för att de vet eventuellt inte heller. Men... och det finns flera potentiella rubriker där han skulle kunna ha information. Det gäller det här mötet i Trump Tower, det gäller varför ändrades den republikanska partiplattformen när det gällde synen på Ukraina, där Manafort sägs ha varit en av spelarna. Vad berodde det på? Det gäller relationen till den här Roger Stone som har haft kontakter med WikiLeaks. Det finns liksom väldigt många frågor. Och hittills har ju spekulationerna gått ut på att Manafort skulle hålla ut och eventuellt kunna bli benådad av Trump. Det är många amerikanska medier som har spekulerat i det. Och nu gör han inte det, utan han går istället med på att samarbeta med utredaren.
Ja, Fernando, det där tänker jag lite på. Manafort måste ju ha något ordentligt att ge Mueller, eftersom han potentiellt sabbar för sig själv här och den förmodade benådning som många tror att han då skulle ha fått.
Ja, frågan är om man kanske inte vågade lita på att det skulle bli så. Och vad man också kan säga i det här är ju att Robert Mueller hade ju förmodligen aldrig gått med på att göra en sån här förlikning, en sån här överenskommelse, om han inte visste att han skulle få tillräckligt bra information från Paul Manafort. Paul Manafort har förmodligen redan sagt någonting för att Robert Mueller ska kunna göra den här dealen med Manafort. Samtidigt så tycker jag också att det är viktigt att bara förtydliga att Robert Muellers taktik har funkat på flera av de här personerna som har erkänt. Manafort är bara den senaste i raden av personer som har erkänt. Och exemplet Manafort är ett väldigt bra exempel, därför att alla de här brotten, alla de här åtalspunkterna som han anklagades för, har ju ingenting med Trump eller Trump-kampanjen att göra, utan det är brott som han har begått flera år tillbaka i tiden. Och Robert Mueller använder alltså det för att pressa Manafort för att gå med på en sån här överenskommelse, så att han kan få information om Trump-kampanjen och Rysslands eventuella inblandning i valet. Och det har ju definitivt lyckats.
Mm. Nu är inte Anders Ask här och kan försvara sig. men han brukar ju kalla Rudy Giuliani för sin favorit.
Ja.
Så att vi kan väl lyssna på vad Rudy Giuliani sa om Manafort samarbete med Mueller. Rudy Giuliani, som ju är Trumps advokat.
The plea agreement has and the cooperation agreement has nothing to do with the Trump campaign. Quote, there is no evidence of collusion.
Now, I know that because I've been privy to a lot of facts I can't repeat, but the reality is no evidence of collusion. All you have to do is look at the plea. The plea is to crimes that have to do with Manafort's past, no involvement with President Trump, no involvement with the campaign, no involvement with Russia. And by the way, there's also no evidence of obstruction.
Ja, Fernando, det här Manafort har ingenting med Rysslands utredningen att göra, säger Giuliani. Men då är det ju konstigt att han ändå får till stånd en uppgörelse med speciella åklagaren Mueller.
Ja, det där har ju varit talpunkterna från Vita huset. Sarah Sanders gick ut med något liknande uttalande att det inte har med Rysslands utredningen att göra. Och de har ju rätt i och med det som jag sa innan då, att liksom brotten som han åtalas för har inte det. Men vad Manafort kan ge för information, det kan ju förmodligen ha någonting med Rysslands utredningen. I varje fall verkar det som Robert Mueller tror det, annars hade han aldrig gått med på det här.
Det är ju spännande det här, och det enda vi väl vet, eftersom det inte läcker någonting, det är väl att Mueller kommer presentera sin utredning en onsdag kväll, svensk tid. Det är väl det enda
strax
vi
efter podden.
Strax efter podden är färdiginspelad. Det är det enda
då
vi verkligen
blir det
vet.
Nog extra podd.
Det kan det bli. Det? Ska vi lova det? Kommer du då, Karin?
Det. Ja!
Ja, bra, bra. Fernando, nu har väl alla primärval hållits, va?
Yes.
Alltså de här förvalen man har i USA där man utser den demokratiska kandidaten och den republikanska kandidaten som ska ställa upp i alla olika val i höst. Och om du då, Fernando, får nämna en enda skräll, vilken är det?
Ja, men det måste nästan bli Alexandria Ocasio-Cortez här i New York som vann över Crowley, en etablissemangsdemokrat, en av ledarna i representanthuset. Och det är en skräll på flera sätt. Dels eftersom det är en vänsterdemokrat som vinner mot en etablissemangsdemokrat, så vi ser ett tecken på det. Men för mig är det också ett tecken på hur opinionsundersökningarna kan visa så otroligt fel ibland. Jag tror, om jag kommer ihåg rätt, så låg hon efter med 35 procentenheter och ändå vann hon över den här etablissemangsdemokraten. Så det är en lärdom som man får ta med sig in till mellanårsvalet när man kollar på de opinionsundersökningarna.
Mm. Gina eller Karin, ni har ju inte följt det här på samma detaljnivå. Har ni något sådär som ni har slagits av under den här primärvalssäsongen?
Nej, men jag tycker det som vi är inne på nu när det gäller demokraterna, den här liksom dubbla, alltså det är en vänstergir å ena sidan med de här liksom unga, radikala, närmast för att säga socialdemokratiska kandidaterna å ena sidan, och sen å andra sidan i andra delstater så ställer man upp såna ganska traditionella etablissemangsdemokrater. Men det finns den här radikaliseringsvågen som väl är ett svar på åren liksom, ja, på den period med Obama där man försökte sträcka ut en hand över blockgränsen och samarbeta med republikanerna, och det gav ingenting. Och då har man sett en radikalisering inom ganska stora delar av demokratiska partiet, framförallt bland unga, och det tar sig uttryck nu. Och sen också det här med kvinnorna är ju spännande som vi pratade om förut.
Jag tycker det är intressant på republikanska sidan att de kandidater som Donald Trump stödjer, generellt sett har det gått bra för dem. Och det har varit mycket diskussion inför att skulle Donald Trump fungera som sänke eller flöte för sina, om han la sig i delstatsvalen. Och det är väl rätt uppenbart om man tittar på medelnivån att han har fungerat som ett definitivt flöte. Mm, så att om det här blir en folkomröstning om Trumps popularitet så ligger han fortfarande bra till på republikanska sidan.
Fernando, jag tyckte att det var spännande. Jag som inte ens tycker om Sex and the City, men Gina gör ju det. Mm. Men Cynthia Nixon, stjärnan där i Sex and the City, hon ställde ju upp i primärvalet som gällde guvernörsposten i New York. Och hon tillhörde just det här mer radikala gänget. Kvinna, inte så ung, för jag tror faktiskt till och med hon är äldre än vad jag är. Henne gick det ju uselt för. Uselt!
Ja, Det gjorde det. Och det är flera sådana här vänsterdemokrater som det har gått uselt för. Så även om den här vänsterfalangen är på viss frammarsch så har det inte gått lika bra som de kanske har hoppats. Cynthia Nixon fick ju också stöd av Alexandria Ocasio-Cortez. Och Alexandria Ocasio-Cortez har åkt runt till flera delstater där hon har stött vänsterdemokrater. I många fall har vänsterdemokraterna faktiskt inte vunnit. Så det finns en vänstervåg inom demokraterna, men den är inte så gigantisk som de hade hoppats på.
Jag sa inte det heller.
Nej, det var ingen
det blev inte bara.
Det var ingen kritik mot dig, Karin.
Nu vill vi ha bråk i podden.
Jag sa faktiskt både och.
Fernando, vi kunde ju höra radiolyssnaren kunde ju höra ett reportage som du hade gjort, för att du följde med Alexandria Ocasio-Cortez när hon var ute och kampanjade för andra. Alltså vad var ditt intryck av henne? Var hon den här liksom igångsättaren av publik och medborgare som man får en bild av när man bara läser tidningar här i Sverige?
Mitt intryck var att Karin har fel. Det var hon absolut. Hon pratade ju inför redan frälsta. Jag var på ett kampanjmöte som hon höll i Delaware där hon stödde en vänsterdemokrat som utmanade senatorn där. Och Alexandria Ocasio-Cortez var ju huvudnumret där, nästan mer populär än själva senatorn som ställde upp. Senatorskandidaten som ställde upp, och hon eldade upp publiken. Och det är ju budskap om att man inte, att man ska ha höjd minimilön, universiteten ska inte kosta, klimatpåverkan måste vi ta på allvar, radikala åtgärder mot dem, sjukvård, gratis sjukvård för alla. Sådana saker som går hem hos många vänsterdemokrater, men där etablissemangsdemokrater och republikaner frågar hur ska ni betala för det här?
Till sist då, Fernando, du talade ju just om hur otroligt fel opinionsmätningarna kunde slå. Men vad säger opinionsmätningarna om själva valet då, mellanårsvalet om ett par veckor? Hur kommer det gå i representanthuset och senaten idag?
Det de flesta pekar på är att demokraterna kommer vinna representanthuset och republikanerna kommer hålla kvar senaten. Det då trots att det verkar som att demokraterna har en medvind just nu. Därför att allting, nästan allting ska jag säga, handlar ju om vem och hur många som går ut och röstar. Om man bryter ner det lite grupp för grupp så är det ju så att stödet bland kvinnor i USA för Donald Trump, det har minskat. Och går de ut och röstar så kan de bli en avgörande grupp. Normalt sett i mellanårsval så går inte minoritetsgrupper och ungdomar ut och röstar. Om demokraterna får de grupperna att gå ut och rösta som ofta brukar rösta på demokrater, då kan det också vara ett vinnande koncept. Men för att återknyta till det här som vi började prata om, Kavanaugh och högsta domstolen. Om det blir en strid om vem som kommer få en plats i högsta domstolen, då kan kanske republikanerna använda sig av det för att få ut vita kristna väljare som gärna vill se en konservativ kandidat i högsta domstolen. Så det är många parametrar här, många saker som kommer att avgöra, men framförallt turnout, vilka kommer ut och röstar. Valdeltagande kommer vara nästan den viktigaste parametern i det här, skulle jag säga.
Vi går in i så spännande veckor nu, eller hur, Gina? Verkligen. Jag vill också bara lägga till i det här upprakta stämningen som råder i podden just nu mellan Karin och Fernando. Jag tycker alltid du har rätt. Jag håller alltid med dig,
skönt.
Gina.
Ja. Det är sant.
Och sen, Gina, vill jag också uppmana dig. Du är ju väldigt rädd för vårt Instagramkonto.
Ja, jag vet. Jag har väldigt respekt för det.
Du har inte vågat publicera någon bild. För att, det var för att vi fick...
Jag är som förhållningsförlamad.
Ett oerhört strängt brev med förhållningsorder från producenten om hur det här skulle skötas. Mm. Så att du har blivit lamslagen.
Totalt.
Jag liksom försöker bara att...
Men jag likar allt du gör.
Ja, så att det är hittills bara... Men du har på något sätt lovat nu att inför bokmässan lägga ut en bild.
Jag lovar.
Och det här kan ju dra ungefär 1000 nya följare, tror jag.
Jag tackar.
Ja, Gina, Gina är på banan.
Jag är på G nu.
Hon kommer snart lägga ut en bild. Mm. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa i veckan, Karin Pettersson?
Ja, först måste jag säga att det är härligt att få vara en sån polariserad figur här. Nej, men jag vet att ni började med att vi inte skulle prata om den här boken.
Av Stormy Daniels.
Av Stormy Daniels, men jag är ledsen därför att ni vet, och jag vet...
Vad du har för boksmak.
Att det här är det enda man tänker på. Och det är ju vad...
Seriefiguren.
Boken heter Full Disclosure och den handlar om... Stormy Daniels och Donald Trump, och hon beskriver hans penis.
Mm.
Och hon skriver, it has a huge mushroom head, like a toadstool. Jag fick googla det. Det är en slags svamp.
Mm.
Ja, så det har jag inte kunnat släppa. Det är svårt att släppa. Nu kommer ingen av er kunna släppa detta.
Nej, Gina, det blev grafiskt. Det var ju det jag sa, att boken var väldigt grafisk.
Och nu är han inte här och kan försvara.
Nej, det kan han inte. Och, men det tror jag är någonting...
Jag citerar ur en bok.
Det var ett citat ur en bok. Så att, han kommer ha problem eftersom han inte kommer kunna försvara det här någonsin på något
sätt. Svårt att kommentera.
Ja.
Mm.
Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har inte kunnat släppa ovädret i USA. Orkanen Florence, som har krävt dödsoffer och lett till stor förödelse. Och det är förfärligt, förstås. Det har också lett till det här ovädret en ny våg av extrem ovädersrapportering i amerikanska medier, som alltid vid sådana här oväder, och det är ibland lite märkligt. Jag tänker på hur det såg ut häromdagen i en av de största, eller den största väderkanalen, The Weather Channel. Där var det en reporter som stod ute i blåsten i Wilmington i North Carolina i blå jacka och med jättestort puffskydd på mikrofonen och kämpade för att stå upprätt i den här starka vinden. Då lät det så här.
Okay, picking it up here. In Wilmington, North Carolina, right at the Intracoastal, and we're in one of these bands. This is about as nasty as it's been. We had some bands like this last night.
Ja, den här reporten står liksom dubbelvikt för att klara stormen, och man ser hur han kämpar, han håller upp ena armen som skydd. Han vacklar i vinden och halvskriker in i mikrofonen. Men de här dramatiska bilderna blev lite förstörda när man plötsligt fick se i bakgrunden samtidigt två killar i shorts som är ute och promenerar i godan ro, lite casually, till synes helt utan problem att gå upprätt. Och det här klippet har blivit viralt, förstås. Det hånas överallt och reportern hånas. Han får årets Oscar för bästa biroll och så vidare och så vidare. Nu har i alla fall väderkanalen gått ut och försvarat sin reporter. Och jag vet inte om det gjorde saken bättre. Ni får avgöra. Så här låter försvaret i ett uttalande från Weather Channel. Det är viktigt att notera att de två individerna i bakgrunden promenerar på asfalt, medan Mike Seidel försöker hålla balansen på vått gräs efter att ha rapporterat live till klockan 1 på natten och är utan tvekan utmattad, säger en talesperson för Weather Channel.
Oj, så det är en utbrändhet vi ser, inte ett oväder.
Det är en utbrändhet på vått gräs.
Jag trodde skulle säga att det var en väldigt stark lokal vindby.
Ja. Så kan det ha varit också. Men det
var
argumentet
så jag
tar
tänkte
inte
att det var när jag har sett det där, för att försöka
att
förstå.
Värt att gå.
Kan ju inte göra
Fernando, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har inte kunnat släppa rättegången mot en polisman i Chicago som står åtalad för bland annat mord efter ett ingripande mot en 16-årig svart pojke 2014. Det finns en video på det här där man ser att pojken har en kniv när polisen omringar honom, och polismannen tömmer magasinet och skjuter 16 skott på pojken så att han dör, och de flesta av de här skotten skjuts när pojken redan ligger ner. Det här har fått jättestor uppmärksamhet, speciellt i Chicago, eftersom det sedan länge finns stora motsättningar mellan polisen och afroamerikaner där. Och det här är faktiskt första gången på 50 år som en polis åtalas för att ha dödat någon i Chicago. Samtidigt har det fått politiska konsekvenser. Bland annat så kommer borgmästaren Rahm Emanuel, som för övrigt var Obamas första, tror jag, stabschef. Han är borgmästare där, men han kommer inte ställa upp till omval. Delvis på grund av kontroverserna gällande det här fallet. Så den här rättegången pågår och det kommer följas av både Chicagobor men också nationellt, för utgången i den rättegången kommer så att säga leda till protester oavsett hur det går, tror jag.
Mm. Det är skönt att du står för någon slags seriositet i den här podden, Fernando.
Förlåt.
Det är okej, Karin. Själv har jag i måndags ägnat mig åt lite lyxläsning av amerikanska tidningar, för då var jag ledig. Och då med lyx så menar jag inte bara läsa politiksidorna, utan också ta mig ända till kultursidorna. Och det var tur att jag gjorde det just denna dag, för då publicerades ju New York Times recension utav Karl Ove Knausgårds sjätte del, som ju heter då Min kamp på svenska, del 6, och My Struggle heter den väl på engelska. Och New York Times recensent Dwight Garner är en sån där amerikansk recensent som de är på de stora tidningarna. De är obönhörligt elaka när de sätter den sidan till. Och redan i rubriken, och då ska man ju veta att Knausgård är ju superstor i USA och oerhört populär, och de här böckerna har ju gjort succé också bland recensenterna. Rubriken lyder: En magiker förlorar sin känsla. Och recensenten skriver där vidare att han efter att ha läst den behöver en blodtransfusion. De här 400 sidorna i den här tjocka sista delen som rör Hitler skulle kunna ägnas 4 sidor, eller kanske bara 4 rader, eller kanske inga rader överhuvudtaget. Och recensenten avslutar med att han kan inte komma på en enda bok som han mer ogärna vill läsa om. Ouch. Än Knausgårds sjätte del. Så hårt. Kan det gå. Det var hårt. Usch, det var hårt.
Där Stormy Daniels står istället.
Ja, men så var det i New York Times i alla fall. Hörrni, tack för att ni kom. Gina Lindberg, Karin Pettersson, Fernando Arias, Åsa Säcke var producent, Simon Wikuckel var tekniker. Jag heter Sara Stenompil.